Då låt oss slå upp Johannes evangeliet kapitel 5 där vi kommer läsa vers 1 till och med 15. Alltså Johannes evangeliet kapitel 5. Vi är ju i en predikoserie om utvalda mirakler som Jesus har gjort. Vilka har blivit nedskrivna för att vi ska bli övertygade om och att vi ska tro på att Jesus är Messias, Guds son, och för att vi genom tron på honom ska ha liv i hans namn. Vi ska idag få läsa hur det så tydligt visar att Jesus verkligen kan göra under och att vi kan lära känna honom genom ögonvittnesskildringar om vad han har gjort. Så Johannes evangeliet kapitel 5 vers 1 till 15. Sedan kom en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska kallas Betesda. Den har 5 pelargångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk länge. Och han frågade honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade, Herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla. Och när jag försöker ta mig dit själv hinner någon annan före mig. Jesus sa det till honom, res dig, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk. Och han tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen. Och judarna sa det till mannen som hade blivit botad. Det är sabbat, du får inte bära din bädd. Han svarade dem. Han som gjorde mig frisk sa det till mig, ta din bädd och gå. Då frågade, vem var den mannen som sa det åt dig att ta din bädd och gå? Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Senare fann Jesus honom på tempelplatsen och sade till honom, se, du har blivit frisk. Synda nu inte mer så att inte något värre drabbar dig. Mannen gick då och berättade för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Så här får vi följa Jesus upp till Jerusalem, till en speciell plats. En bassäng som kallas Betesda. Som hade 5 pelargångar och låg nära något som kallades fårporten. En reaktion första gången jag läste detta så var det att varför är det så detaljerat? Vad är anledningen till det? En möjlig förklaring skulle kunna vara att Johannes som berättar händelsen vill sakligt förklara vad händelsen verkligen ägde rum. Vi ser i fotnoten i Bibeln hänvisat tillbaka till Gamla testamentet, Nehemja kapitel 3 vers 1, där det står om överste prästen Eljashib som började bygga på fårporten i Jerusalem cirka 400 år före Kristus. Vilket gör det till en på den tiden troligtvis välkänd plats. Betesda är hebreiska för nådens hus. Vilket var en bassäng som då och då fylldes på av en underjordisk källa med periodiskt flöde som gav upphov till krusningar på vattnet. Senare handskrifter tillägger även en förklaring vad det sjuka vid bassängen trodde på. Nämligen att en ängel steg ner i dammen ibland och satte vattnet i svallning. Och den som först kom ner i dammen efter att det hade börjat svalla, den personen blev frisk från den sjukdomen han eller hon hade. Så den här Betesda-dammen, eller bassängen, var fram till och med mitten på 1900-talet en omskriven och omdiskuterad bassäng. Man läste Bibeln om den, men man kunde inte hitta den i verkligheten. Kanske var det inte så konstigt. Jerusalem förstördes ju totalt 70 år efter Kristus. Men ändå, det hade pratats om flera andra dammar som man hittat i Jerusalem, men ingen som hade passat helt på beskrivningen i Johannes kapitel här. Det var flera som på grund av att man inte kunde hitta dammen försökte bortförklara berättelsen. Ja, men berättelsen var inte skriven om ett ögonvittne, den var inte helt, man kunde inte ta det riktigt på allvar. Och sen om man tvekar på en sak och eftersom man tvekar på sanningshalten så kunde man lika gärna se hela boken som något påhittat eller inte riktigt vast. Och så kan det vara med oss. Att vi har svårt att förstå och lita på texten. Men så vid en utgrävning 1964 så slog det några spadar i något som senare visade sig vara taket i den här fårporten. Och efter ytterligare utgrävning så hade man hittat den här bassängen med de fem pelargångarna. Och det som hade dragit alla möjliga slutsatser bara för att bassängen inte hade hittats tidigare, ja, de fick ju tänka om. Och det här är ju bara ett av flera exempel på arkeologiska fynd som bekräftar bibliska berättelsers trovärdighet och historiska förankring. Och en annan parallell från det, bara för att vi har svårt att förstå eller acceptera en viss del i Bibeln så gör det inte Bibeln mindre sann. Att försöka bortförklara delar av Bibeln, det blir helt fel väg om vi ska försöka hitta sanningen. Ska Jesus börja betyda något för oss, behöver vi börja lita på honom. Börja bygga ett förtroende för honom. Det är delvis predikoserien att lyfta upp det här. Nog om bakgrunden om den här dammen. Så låt oss säga att nu är vi med Jesus här vid den riktiga existerande bassängen där det brukar ligga sjuka. Nu var det dessutom högtid, judisk högtid av något slag. Och det var troligtvis extra många. Det var helt knökfullt troligtvis med sjuka, blinda, halta och lama. Och Jesus gick dit. Och Jesus gjorde ju sällan något på måfå. Han började prata med en man som varit sjuk i 38 år. Och det här tycker jag vi kan pausa lite. Känner du någon som har varit sjuk länge? Kanske den har varit sjuk i 5 år, kanske 10 år, kanske 20 år. 38 år, det är en lång tid att vara sjuk. Och det är specifikt, det är inte 30, det är inte 40, utan 38 år. Att det varit under så lång tid, ta bort alla eventuella idéer om att Jesus hade kunnat fejka till den här berättelsen. Att han har snackat med någon som låtsas vara sjuk. Det finns ingen tvekan. Hela berättelsen andas trovärdighet. Och så kommer den underbara frågan. Vill du bli frisk? Kanske man reagerar när man läser för det. Ja, men ställde Jesus den här frågan till någon som varit sjuk i 38 år? Är det inte uppenbart att mannen vill bli frisk? Men svaret är inte alltid snabbt ja. Den sjuke svarade: Herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla. Och när jag försöker ta mig dit själv hinner någon annan före mig. Sjukdomen hade blivit hans liv. Det andra sjuka vid bassängen var hans ständiga sällskap och sammanhang. Så frågan om han vill bli frisk kändes kanske skrämmande för honom. Någon som levt länge i ett sjukdomstillstånd har ju börjat bygga hela sitt liv på denna tillvaro. Att bli frisk kan innebära att röra sig till något okänt. Vad skulle han göra om han blev frisk? Vad skulle han hitta sin identitet? Vilka skulle han umgås med om han blev frisk? Testa frågan på dig själv. Vill jag bli frisk? Tänk dig in i följande situation. Du har precis upptäckt att något du gör eller är under de senaste 20 åren kan beskrivas som ett sjukdomstillstånd. Skulle du då kunna tänka dig att bli frisk? Skulle du vara beredd att ta emot ett helande? Men vad tror du frågan vill du bli frisk syftade på? Var det bara det fysiska? Här tror jag inte Jesus primärt frågar om hans fysiska sjukdom, utan snarare om hans hjärtas sjukdom. Mannens svar: jag har gjort allt jag kan. Och att jag försökt i 38 år, men ändå så har jag inte lyckats bli frisk. Vilken stark bild det är av vårt hjärta. Vi försöker på så många sätt att själva göra oss friska, tillfredsställa vårt innersta. Om vi skulle blicka på oss själva som en tavla, visst, vi skulle se mycket vackert. Inte minst kan man ju läsa om det i Bibeln, att vi är skapta till Guds avbild. Men i samma tavla kan vi också se ett stort djupt mörker när vi börjar granska oss själva. Vilket Bibeln också förklarar tydligt, att i vårt innersta hittar vi bland annat högmod, girighet och avund, alltså vårt hjärtas sjukdom. Vill du bli helad? Vill du bli frisk? Vill du bli förlåten? Jesus vill med sin fråga rikta hans fokus på hans behov som aldrig har blivit löst. Jesus är någon som bryr sig om honom, talar vänligt och lyssnar till honom. Och Jesus svarade mannen: res dig, ta din bädd och gå. Och genast blev mannen frisk och han tog sin bädd och gick. Vilket mirakel! Jesus ord räcker och genast blev mannen frisk. Jesus har verkligen kraft att hela. Och om vi känner att vi vill bli friska nu, finns det någonting vi kan göra? Ja, jag skulle vilja uppmuntra att börja söka efter Jesus. Fortsätt söka. Börja fråga dig vem Jesus är. Be Jesus att visa sig för dig. Läs Bibeln. Prata och fråga om Jesus. Den viktigaste starten är att börja upptäcka vem Jesus är. En fråga som jag fick av min pappa när vi satt åt lunch för ett tag sedan, när vi pratade om den här berättelsen, var: okej, ja, men Jesus, han kände ju medlidande med den här mannen, men varför kunde han inte hela alla andra? Det var ju massa folk som bara väntade på att bli helare. Vad alla de andra då? Vad hände med dem? Jag tycker det är en bra fråga, men det är en stor fråga. Och det är en fråga som berör lidande. Det finns mycket att prata och säga om det. Och där har Bibeln många kloka och visa svar. Men för nu kan vi nöja oss med att konstatera att Jesus själv säger senare i Johannes evangeliet, kapitel 11, vers 25: den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Alltså att alla som tror på honom någon gång kommer att bli helt och fullt helade. Och det viktigaste att greppa och ta in först är att Jesus har makt att hela. Tillbaka till texten. Vad händer efter det här mäktiga helandet? Då läser vi: men det var sabbat den dagen. Och judarna sa det till mannen som hade blivit botad: det är sabbat, du får inte bära din bädd. Han svarade: han som gjorde mig frisk sa det till mig, ta din bädd och gå. Då frågade: vem var den mannen som sa åt dig att ta din bädd och gå? Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Ja, här är en man som knappt kunnat gå eller hasa sig långsamt fram under 38 år. Och plötsligt är helt frisk. Kan promenera som aldrig förr och ta sin bädd under armen. Hur reagerar judarna? De har blivit så upptagna av sina mänskliga regler som visst baserade sig på bud från Gud, men hade helt missat andemeningen. De har gått vilse. De har gjort det till regler som blivit så snedvridna till den grad att de helt har missat människan. De har helt missat att känna medlidande. De har helt missat att glädjas med en människa som har varit med om ett mirakel. Det är sorgligt. Och kanske är vi inte bättre själva. Vi kanske har skapat minst lika snedvridna tankemönster, bara att det är inom ett annat område. Och vi läser det sista, vers 14. Senare fann Jesus honom på tempelplatsen och sa det till honom: se, du har blivit frisk. Synda nu inte mer, så att inte något värre drabbar dig. Mannen gick då och berättade för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Den helade mannen, han verkar förstått att han varit med om att någonting mirakulöst, någonting gudomligt. Så han går till templet och Jesus, han förstår ju detta. Och Jesus söker upp honom. Jesus vill varna honom och säger: synda inte mer, vänd om så att inte något värre drabbar dig. Men vadå, mannen hade utstått mycket, 38 år av allvarlig sjukdom. Vad kan vara värre än de åren? Ja, tror ni flesta vet ett svar på det. Vad sägs om en oändlig tid i helvetet? En oändlig tid på en plats utan Guds närvaro. Men det finns hopp. Det finns en person som har tagit på sig och burit våra synder. Det finns förlåtelse och helande att få. Vänd om. Våga upptäck vem Jesus är. Att han har makt att hela. Att han är frälsaren. För att summera den här berättelsen om när Jesus botade en sjuk vid Bethesda är historiskt förankrad. Vi har fått frågan från Jesus: vill du bli frisk? Och Jesus har visat att han har makt att hela och att det är en del av vem han är.